sådana som du skulle passa så bra som sångerska, idrottare. Ja, men allt sånt som vi tycker att afroamerikaner är duktiga på. Det tror man att alla svarta tjejer ska vara duktiga på. Liksom, eller pojkar också för den delen. Mm. Och det kan jag tänka mig händer också om man är en blond, supersöt tjej. Så att så här, du borde bli modell. För att det är det vi ser. Jag hörde ju den som 14-åring när jag gick till min studievägledare. Var nyfiken på läkaryrket. Hon skrattade mig rakt i ansiktet och sa att det är ingenting för sådana som du. Det började växa en inre frustration hos mig själv. Att så här, men vad kan jag själv göra? Tjejen från Tensta. Hur kan jag knäcka koden? Bara för att visa på att om en tjej från Tensta kan göra det, då är det verkligen inte rocket science. Då kan vem som helst göra det. Och det är inte för att Tensta är...
För att tjejer från Tensta är sämre.
Tvärtom. Oh. För att vi ser dem inte. Så min oro är det här att ibland, bara för att man sitter i en ledande position, så tror vi att vi måste kunna allting.
Varmt välkomna till höstens första avsnitt där vi får lyssna till den minst sagt inspirerande Binette Säck. Som ni hör, en ung kvinna som mött motstånd men tagit sig fram med en vilja och ett driv starkare än hos många andra som jag mött. Idag är hon rankad som en av Sveriges topp 33 kvinnliga techledare. Och det här är ett samtal om hennes resa. Men också om vad nyfikenhet och öppenhet har för betydelse för att få till mångfald på riktigt. Vi pratar om att få in olika influenser för att skapa de bästa lösningarna och produkterna. Men också för att attrahera ett mångfald av talanger. Vilka beteenden kan vi mäta och titta på riktigt bli inkluderande? För som Binette säger, det finns ett beteende bakom varje siffra. Frågan är bara hur vi hittar de här och skapar KPI:er som är kopplade till beteenden. Innan vi drar igång det här otroligt spännande avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec. De kommer hänga med oss även under hösten, vilket jag är enormt tacksam över. Eftersom att vi då kan fortsätta inspireras av de här otroliga kvinnorna. Vill du också stötta mig får du gärna göra det genom att ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcaster-appen i en iPhone. Sen uppskattar jag alltid när ni delar avsnitten i sociala medier. Men nu, kära lyssnare, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med Binette Säck. Säger vi. Och så säger vi.
Brr, brr. Säger vi. Och, som man gör när man sjunger i kör.
Ja, du kan ju sjunga. Vi säger hej och varmt välkommen till Binette Säck.
Tack.
Jättekul att ha dig här.
Superkul att få vara här.
Och vi har haft en troublesome stund här för att min dator inte ville vara med.
Ja, men det var mysigt.
Det var mysigt.
Jag dricka lite av mitt goda
lite kaffe. Snacka lite skit. Jag har försökt att i alla fall hänga med i ditt snack. Men jag har varit lite disträ här.
Det var roligt. Du bara, okej.
Och datorn bara, nej, jag vill inte vara med. Men nu är den med. Så det är vi glada för.
Jag borde egentligen ha sagt, och så dog min katt och du vet.
Och jag bara,
jag förstår.
jag har hört vad du har sagt.
Ja, jag förstår.
Relativt i alla fall.
Ja, men tack så mycket för välkomnandet. När jag kom hit så kan jag väl bara säga att jag fick välja mellan vanligt bryggkaffe eller lyxkaffe. Skittrevligt.
Jag säger det varje gång gästerna kommer. Vill du ha vanligt så här bondkaffe eller vill du ha lyxkaffe? Och du valde lyxkaffe.
Definitivt.
Definitivt, men du övervägde lite där vad du skulle ta för något.
Ja, men jag tror att jag ja, men om du inte hade frågat, liksom, om du inte hade sagt att det var lyxkaffe, då hade jag bara, jag tar vad som helst. Liksom.
Ja, men precis.
Men lyxkaffe, det får man ju inte varje dag då.
Nej, det kändes väl ändå rätt bra, va?
Ja.
Det blev en cappuccino som har hunnit bli kall. Nej. Men det är en vacker sommaridag och nu ska vi njuta av den här fredagseftermiddagen tillsammans när tekniken ändå är med.
Mm.
Och nu har vi pratat om lyxkaffe, men jag tänker att vi ska ju prata om dig idag. Och om jämställdhet och inkludering och mångfald. Du har ju en väldigt intressant profil, alltså, i det du gör. Och ska vi helt ärlig så har jag inte riktigt fattat helt och hållet vad du gör. För du gör så mycket, eller hur?
Ja.
Eller?
Ja. Jag försöker få till så mycket som möjligt. Men egentligen så är det så att jag kommunicerar nog inte alla gånger vad det är jag håller på med, utan det brukar oftast vara så här, ja, men jag postar när det är ett resultat, när det finns ett resultat som man kan prata vidare kring.
Men jag tänker ändå att du ska få presentera vem du är. Jag vet ju att du demokratiserar kunskap inom tech, eller hur?
Ja.
Ja, det är det som är din pitch, eller hur?
Det är min pitch. Det är verkligen det här att se till att alla får tillgång till kunskapen inom tech.
Och vi ska prata mer om det, men vi måste ju börja med dig. Vem är Binette?
Ja, men Binette är en, jag brukar alltid säga att jag är en tjej från Tensta. Ja. Men jag är egentligen senegales. Och växte upp med föräldrar som var helt magiska, liksom. Ute i Tensta, men även uppvuxen i Dakar. Som är huvudstaden till Senegal. Min bästa vän som liten var min mormor. Det var hon som var analfabet, men jag hade då 12 barn, där min mamma är äldst av de 12.
Oj, 12 barn alltså. Och det är en kulturfråga, eller hur?
För det är nog ganska mycket av en familjefråga, mer än någonting annat. Det är inte alla som har så många barn i just Senegal, men just i våran familj så råkar det vara vanligt att man har fler än 3.
Hur många har du?
Jag har inga barn.
Nej, du har inga barn. Du ser.
Så inte jag är än. Kanske den som totalt så här, går tvärt emot trenden i släkten.
Med 12 barn, och din mormor har inspirerat dig väldigt mycket, eller hur?
Ja, det har hon verkligen. För att hon är analfabet enligt det här franska systemet. För det är Senegal, ett land som kolonialiserades av Frankrike. Och min mamma är den första i hennes släkt som fick universitetsexamen.
Okay.
Och att ha haft en mamma som var analfabet, och det ordet analfabetism brukar oftast vara kopplat till att man inte kan någonting.
Det är ganska märkligt. Att man är lite dum i huvudet, eller?
Ja, men typ du kan inte läsa, eller du kan inte skriva, du kan inte. Men man ställer sig aldrig frågan, vad kan du då? Och hon var så otroligt kompetent när det kom till att bevara historien kring släkten och familjen. Vad har vi för kultur egentligen? Hur såg Senegal ut långt innan slaveriet? För när man växte upp i Tensta och här i Sverige, så är ju liksom Afrika starkt förankrat med slaveriet just. Men det är få som ställer sig frågan, vad var det för Afrika innan slaveriet? Vad fanns det innan? Vad hände då?
Vad var det för Afrika innan slaveriet?
Ja, men det var stammar. Det var baserat på stammar. Det var inte så mycket land.
Nej.
Att jag kommer från Nigeria, eller att här går gränsen till Gambia, eller här går gränsen till Senegal. Utan man levde i sina olika stammar och man pratade flera språk. Och det fanns en väldigt rik kultur kring mat och dans och
hantverk.
Mm.
Det var din familj duktig på. Var det din mormor eller din farmor som
Ja, det var min mormor. Vilket minne du. What? Ja, men helt
jag
sant.
Jag är lite så crazy stalker, jag hörde. Du vet hur det här om min mormor.
Ja, men kanske vi
I do the digging.
Oh, wow. Jag är otroligt imponerad. Min mormor, ja, men hon kommer från en släkt som kallas för Njenjo på Wolof. Och det är en släkt i Senegal som är otroligt duktiga på hantverk just. Och då pratar vi om smycken, att tillverka skor från grunden. Där du har du sätter din fot mot ett vitt papper, liksom, och så ritar de av din fot. Och sen så känner de och klämmer lite. Och någon dag senare så kommer du och hämtar ut skräddarsydda skor. Och det kan vara klackskor, det kan vara vad som helst. Till frisör och liksom kunskapen kring hår. Allt som har med hantverk, they got it.
De kan det.
Allt. allt. Och mamma var, eller min mormor framförallt, var väldigt duktig på att sy. Och hon var duktig frisörska.
Okej. Är hon kvar i Senegal?
Hon är kvar i Senegal. Mm. Hon har aldrig varit här. Det var min farmor har varit här på besök.
Okej.
Men det var liksom 86. Det var väldigt länge sedan. Men mormor, jag tror inte att hon vill.
Nej. Varför då, tror du?
Hon är bekväm. Och hon har sina vanor. Och hon har liksom inget intresse för att sätta sig på ett flyg och åka över...
Någon annanstans.
Atlanten och åka någon annanstans.
Nej. Det är inte...
Det är inte hennes grej.
Nej. Hon vill inte vidga sin världsbild. Så.
Absolut inte. Inte på det sättet i alla fall. Nej. Inte genom resa. Nej. Men hon ställer mig frågor. Mm. Hon frågar hela tiden. Och det första hon brukar fråga är du tillfreds?
Mm.
En sån fråga ställer hon.
Vad svarar du då?
Ja, jag är tillfreds, säger jag. Och hon bara, ja, men är du tillfreds med ditt jobb?
Mm.
Ja. Det är jag nog, liksom. Är du tillfreds med dina vänner? Är de bra vänner? Har du träffat deras föräldrar? Så det är liksom... Ända sedan jag var liten. Det är så viktigt.
Ja.
Att bygga en community, det är något jag har lärt mig av min mormor.
Mm.
Hon, ja, absolut. Att bara... Att inte nöja mig med att bara hänga med mina tjej- och killkompisar, utan verkligen ta reda på var kommer de ifrån.
Mm.
Vilka är deras föräldrar? Vilka är deras syskon? Vad heter deras barn? Och du vet.
Mm.
Och det är ett naturligt intresse som jag har.
Är det därifrån din nyfikenhet har kommit? För jag vet ju att du pratar mycket om nyfikenhet och att liksom det är nyckeln till ganska mycket.
Ja.
Eller hur?
Den kommer nog absolut ifrån släkten.
Mm.
Men jag tror att den allra mest kommer från min pappa.
Mm.
För att han lämnade Senegal som 14-åring. Bodde i Frankrike i över 15 år innan han kom till Sverige.
Mm.
Och att han överhuvudtaget väljer Sverige när han kan välja vilket annat land som helst. Jag brukar ofta ställa den frågan så här, varför?
Mm.
Varför är jag född här?
Ja.
Då hade du kunnat valt ett annat land, ett soligt varmt land liksom, eller vad som helst. Eller ett land där han inte hade behövt börja om från början att lära sig språket. Men nyfikenheten har verkligen gjort att han... I sina tankar har känt att han är obegränsad.
Mm.
Och för mig genom tech så känner jag att tech är obegränsat.
Mm.
Så det finns en koppling där.
Men han är också inom tech, va?
Ja, han är ingenjör.
Ja.
Och han hade egentligen dubbla examen när han kom till Sverige.
Mm.
Han kom till Sverige 10 år innan jag var född, på typ 70-talet.
Mm.
Ja, han kom hit genom en praktik som han fick på Alfa Laval. Och skämtet kvarstår att jag tror fortfarande att han hörde fel. Han hörde Schweiz och inte Sverige, ni vet, hela den grejen. Men han valde verkligen Sverige med flit. Och har haft ett väldigt stort intresse för automationsteknik.
Mm.
Som också ligger väldigt nära AI numera.
Ja, men precis. RPA, Robotic Process Automation.
Oh, wow.
Det här, jag är också inne lite i branschen. Så, som numera ska döpas till tech.
Ja.
Men för de som inte vet vad det är, så är det ju AI och en robot som liksom automatiserar processer genom att använda data, eller hur?
Exakt.
I bakgrunden. Ah, kolla. För tror du de som lyssnar förstod det?
Jag tror faktiskt att de kände så här, wow.
Jag kan det här med. Jag kan inte knacka, men jag vet vad det är för någonting.
Ja, eller hur? Och det här är så intressant med just tech, att det finns så himla många olika yrken.
Mm.
Du behöver inte vara den som kodar alla gånger. Du behöver liksom inte vara den som är duktig med maskineriet, om man säger så.
Nej, och att knacka koden liksom.
Nej, du behöver inte vara den. Utan du kan vara en projektledare.
Mm.
Du kan vara duktig på siffror.
Mm.
Alltså den finansiella delen. Du kan vara en person som är duktig på att bygga teams. Du kan vara den här agila personen som berör många olika typer av processer och många olika delar av verksamheten.
Mm.
Du kan vara chef och absolut inte ha någon som helst tech-bakgrund i sig. Men för mig, jag fastnade för projektledandet ganska tidigt.
Men det är det som är kul med tech och liksom IT, att det är ju på något sätt, oavsett vilken roll du har, så är det hela tiden att vara en del av en process för att förändra saker framåt, eller hur?
Verkligen.
Det är ju... Det är superintressant. Men, och jag har ändå skrivit i mina anteckningar, nu kommer vi komma in på ett sidospår här, men vi brukar vara ganska bra på att leda tillbaka sen. I mina anteckningar, av någon anledning, så står det någonting om en rapport som Telenor släppte med Plan International. Visst, vad har du varit med i den?
Inte i rapporten.
Nej, inte i rapporten, men du har varit med och pratat om den, eller hur?
inte...
Eller minns jag, jag vet inte varför det här står i min anteckning.
Det här är så häftig spaning. Jag kan berätta varför.
Ja, men därför att det står att, att tech har en sån här pojkstämpel. Eller förstå, att det är... Men berätta varför kopplingen är så häftig. För jag vet inte, det står i mina anteckningar här. Lyssnarna bara, vad är det som händer? Men jag tycker att den är väldigt intressant. Hela den rapporten och den punkten. Men du får...
Men ett av mina uppdrag. Mm. De allra viktigaste som har med att demokratisera tillgång till kunskap. Och ge ungdomar en chans att verkligen förstå vad tech är. Och vi försöker inte, men vi vill knäcka koden kring förebilder, nätverk, kunskap, att tro på sig själv. För det är de fyra största hindren. Det finns många fler. Skulle jag skriva någon bok någon gång någonsin så skulle det vara mina 1000 ursäkter. Liksom. För jag har hört så många olika typer av ursäkter. Nej, men jag tror inte att jag kan. Jag tror att det är för svårt. Jag kan inte matte. Jag kan inte engelska. Det finns så många ursäkter. Men så Plan International är en av mina uppdragsgivare.
Mm. Det är därför.
Ja, det är därför som jag tycker att det var en väldigt intressant spaning.
Ja. Men vet du någonting om den här rapporten? Eller är det bara jag som har fiskat upp den och tänkt att jag ska prata med dig om det?
Ja, men fortsätt.
I mitt sinne.
Vi kan
för
jag prata
tror,
om det.
För vi har ju bokat den här inspelningen några gånger. Och sen så har det blivit ombokat några gånger. Ja, men och så är ju livet. Liksom. Mm. Livet händer ju. Mm-hmm. Men då, jag läste igenom mina anteckningar nu och bara, undrar varför jag har med den här punkten i mina anteckningar. Det måste jag göra med att jag har sett den här rapporten och att det stod så här att det finns en grabbstämpel på techbranschen som gör att kvinnor inte söker sig dit. Och att jag kanske ville då bolla den tanken med dig. Så här, vad tror du om det? För jag hade ett möte med ett IT-bolag för inte så länge sedan. Och jag vill väl så här, prata om den här myten eller om den är sanning att kvinnor eller att liksom IT-branschen, men det finns inga kvinnor och att det är det som är problemet. Medan jag bara, nej, det är inte det som är problemet, utan problemet är väl kulturen egentligen. Eller har jag fel?
Ja, men jag
Gud,
nickar.
Vilken lång utläggning det blev här.
Du ser
kring
att jag
punkt.
Nickar. Ja. Det ser ju inte ni andra som lyssnar. Förlåt. Jag håller med till en viss gräns. Mm. Jag tycker att den här pojk- och grabbiga stämpeln handlar mycket om att när man tittar utifrån och tittar utifrån in, och då kan man gå in på en hemsida eller på ett företags hemsida och så tittar man på vilka är på toppen. Mm. Vilka är det som sitter i ledningsgruppen? Hur ser de ut? Ser jag mig själv i det här bolaget? Och även om du inte ser och titta på ledningsgruppen så kan du också titta in i bolagen. Alltså vilka är det de anställer till vilka poster? LinkedIn är ett bra liksom verktyg till det. Mm. Du kan verkligen följa bolag men också följa individerna som jobbar på bolagen. Och varje individ har sin resa om man säger så som man kan följa och det är superfantastiskt. Superfantastiskt.
Men... Nej, men det är ju, och jag tror att många talanger på marknaden gör det idag.
Ja.
Eller hur? Alltså att sociala medier och LinkedIn framförallt är ju ett jätteverktyg som man använder när man ska söka jobb någonstans.
Ungdomar framförallt, men unga människor.
Mm.
Och det är man ju ganska länge i livet. När man är ny, och då kanske det inte spelar så stor roll hur gammal du är.
Nej.
Men när du är nyfiken och vill in på något nytt, eller du vill utvecklas, du vill liksom vidga dina vyer, då brukar man oftast titta och spana ett tag. Och spanar man på tech just nu så är det väldigt många män och pojkar som pratar. Som får den här plattformen av att berätta hur coolt det här bolaget är.
Mm.
Det är alltid någon så manlig vd ofta som förespråkar hur viktigt det är med teknologi. Hur viktigt det är med den här nya produkten och nya lösningen.
Mm.
Men sen när man tittar på användandet kring teknologin. Hur ska det här göra mitt liv bättre och enklare? Där tror jag att vi har tappat att ställa frågan. Hur ser ni, alltså hur ser våra kunder på användandet?
Mm.
Är det här verkligen en optimal produkt och en tjänst ur ett kvinnligt perspektiv?
Precis.
Eller om du har en annan typ av bakgrund. Du kanske till och med har ett annat perspektiv. Etnisk bakgrund definitivt. Men du kanske har ett annat perspektiv beroende på den kulturen du kommer ifrån, hemifrån.
Mm.
Men att liksom få in de här influenserna, det är det vi har varit dåliga på.
Mm.
Att få in de olika tänken för att produkten och tjänsten ska bli så optimal som den bara kan bli.
Mm.
Det är det som upplevs som, gud vad grabbigt och ensidigt det här blev.
Mm.
Vi kanske tjänar jättemycket pengar, men jag tror att det är viktigt att börja titta på hur mycket pengar och hur mycket vi tappar när vi fortsätter med den typen av retorik.
Jag var med om jag såg ett företag som skulle kommunicera om så här, det nya normala och så här, hur ska vi jobba nu när vi liksom digitaliserar och liksom, hur ska vi utforma våra arbetsplatser och vi gör det här för att stödja inkludering, mångfald, work-life balance och allting. Så här, det här är varför vi gör det. Och så presenterade man arbetsgruppen för det här arbetet. Och du skrattar nu, men jag, alltså, och jag skrattar också nu, men jag var så arg när jag såg det här så att jag liksom skakade.
Mm.
Eller du vet, jag blir ju så här upprörd för att jag brinner för de här frågorna. För
ja, men
jag här...
att skratta är min go-to-grej.
Ja,
för alltså, någon annan också, är det att vara upprörd.
Jag var också så där helt, ja, det här är helt sjukt tänkte jag. För då var det så här, ja men det här är arbetsgruppen för det nya normala, för inkludering, mångfald, bla bla bla.
Mm.
De här fina PK-orden som vi slänger oss med. Och så är det... Jag tror att det var 4 vita medelålders män och 1 vit medelålders kvinna i den här arbetsgruppen.
Mm.
Och jag bara, men alltså, hur kan man göra så 2021? Alltså hur och varför gör man så år 2021? Kan du svara på det?
För att det är ingen som höjer ögonbrynen.
Nej.
Internt. Alltså, innan de ens har bestämt sig för att ställa upp på den här panelen så är det ingen internt som har ställt frågan, är det här rätt?
Nej, och det här
är vi verkligen rätt ute här nu?
Och det här var inte ens en panel som liksom skulle sitta och prata om någonting. Det var en arbetsgrupp som skulle ta fram hur vi ska jobba liksom nu. Alltså förstår du, det var de som skulle utforma hela grejen.
Ja. Det finns så mycket att säga om det där. Fanny, det finns så, du anar, det finns så mycket att säga om det där. Först och främst så tänker jag så här. Jag blir lite så här mörkrädd. Jag tänker, är vi dåliga på att säga, det här kan inte vi? Och... är det 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 handlar om? Är det så att vi faktiskt inte vågar säga att det här behöver jag lära mig, jag behöver förstå, jag behöver göra mina undersökningar, jag behöver kunna säga att vi vet inte, vi fattar ingenting. Vi har liksom inte det datat just nu.
Ja.
Men vi gör allt vi kan för att vända på det. Och vi vill kroka arm med människor som kan de här sakerna. Eller så att bjuda in folk som faktiskt sitter på den typen av kompetens eller åtminstone har erfarenhet och perspektiv som är viktiga att lyfta fram. Så min oro är det här att ibland, bara för att man sitter i en ledande position så tror vi att vi måste kunna allting.
Mm.
Det finns en hel del frågor som vi inte har... en aning om.
Nej, precis.
Och när det kommer till tech, med den här snabba utvecklingen som har skett i över ett decennium nu, när det kommer till en produkt, där är vi ganska snabba på att säga, men vi vet inte riktigt om den här är riktigt optimal. Vi kör ett test på det. Men när det kommer till mjuka världen, hur vi liksom kommunicerar, hur vi inkluderar, hur vi kan få in olika perspektiv och olika kompetenser att jobba för ett bättre resultat. Och det är ju det alla vill ha. De vill ha mycket, mycket högre tillväxt än vad de hade för ett år sedan.
Mm.
Ja, där vågar vi inte säga att vi inte kan.
Nej.
Nej, men, och det är precis det det är. Och när man tittar utifrån in så känns det verkligen som att nej, men vi har en väldigt, väldigt lång väg att gå.
Ja, det där får ju nästan motsatt effekt där man liksom... att man slänger sig med de begreppen som inkludering, mångfald. Alltså, för att det är en PK-fråga. Jag har svårt att uttrycka mig för att jag blir så... jag vill uttrycka mig rätt. För att det blir... istället då för att man tycker att det är bra... alltså, och de gör det här jobbet så, och så presenterar man en sån arbetsgrupp, då blir man ju nästan istället arg. Jag bara, men skit i det då istället. Alltså förstår du, jag menar, hur skulle du någonsin kunna skapa mångfald om du inte har någon med annan etnisk bakgrund, en annan ålder, alltså mer variation på kön? Det är helt orimligt.
Men jag har sagt det här förut och jag vet att det här kanske landade lite så här, ja, det kanske inte var jättepositivt för alla som lyssnade, men om man har en produkt eller en tjänst som är riktad till personer som ser exakt ut som du, då behöver du kanske inte bredda ditt perspektiv.
Nej.
Mm? Men vill du ha en produkt, en tjänst, vill du ha ett samhälle för alla, då behöver du ha den typen av representation internt i bolaget för att veta vad det är du pratar om.
Mm.
Det är så enkelt.
Men hur kommer man dit då? För du, jag tycker ändå så här, när jag har läst om dig och liksom tittat på dig och så där, att du ändå gör mångfald och det vi kallar för walk the talk. Förstår du hur jag tänker?
Mm.
Har jag fel då?
Jag försöker.
Nej, men jag tycker, och det är det också folk säger och det man hör alltså om dig, att du är väldigt bra på det. Och jag tänker att kan vi inte också prata om För det är ju lätt att bli arg och bara, de här gör fel och peka på det. Jag tycker också att det är viktigt att prata om goda exempel. Alltså, vad gör folk rätt? Om du skulle säga så här, om du tittar på näringslivet, vad gör de här bolagen som faktiskt lyckas? Vad gör de rätt?
Jag har så många goda exempel.
Ja.
Fanny!
Jag är så jobbig, men vi kan ju börja på något som jag har snappat upp som du har pratat om. Om jag ska hjälpa dig.
Okej. Okay.
Ska jag hjälpa dig?
Varsågod.
Varsågod. Du pratade om att man pratar mer om beteenden.
Mm.
Och det gillar ju jag. Det är ju min så här key-grej som jag jobbar med, är ju beteenden. Mm. Alltså, hur förändrar vi beteenden, mäter och följer upp det mer än pengar. Mm. Vad tänker du om det? För jag vet att du har sagt det. Det kanske har passerat dig. Du bara säger en massa bra saker och sen kommer du inte ihåg.
Vet du, jag kan faktiskt ge ett bra exempel utan att nämna företagets namn.
Mm.
För jag har inte kollat av med dem innan.
Nej, det behöver du inte göra.
Men det finns ett företag som jag är så här personligen a big fan av. Jag följer dem. Jag likar det mesta de gör.
Mm.
Och inte för att de har ett coolt namn eller någonting sånt. Utan för att de vågar vara tysta och göra mer.
Mm.
De vågar göra mer och låta resultaten få tala för sig.
Mm.
Så det är inte den här att stå på scen och prata om vikten av inkludering och jämställdhet och att det är ett bra sätt för tillväxt, utan de har först sett till att få den här tillväxten och sen har de delat hur de gjorde.
Mm.
Så det bolaget, jag kan väl säga att det är en fabrik.
Okay.
En av väldigt många. Jag är lite så här fabriksnörd. Okay, älskar så här fabriker.
Och industrin och fabriker överlag.
Ja, men jag kan vara lite den här personen. Som om du bjuder in mig på en studiebesök för att gå runt en fabrik, så tackar jag inte nej till det. Det är ungefär som att jag inte tackar nej till kanelbulle heller. Så det...
Fast du gjorde ju det nu.
Nej, men jag ska ta en efteråt.
Du tar en efteråt. Just det, du vill inte vara för speedad när vi satt och så här, höll på socker. Och så jag ställt fram, det är inte jag som gjort det. Det står en godiskål.
Ja, den har jag tagit. Jag har faktiskt smakat på okay. Den här på Chockon. Men så det här bolaget, det de gjorde var att de krokade arm med oss när jag tidigare jobbade med att hjälpa ungdomar och nyanlända akademiker, men också människor med funktionshinder, att komma in på arbetsmarknaden.
Mm.
Och då sa de så här, vi vill göra en skillnad. Vi vill testa och se om det här går. Vi tror faktiskt att den här typen av kompetens skulle vara väldigt bra för oss. Vi behöver förstå vad en nyanländ akademiker kan komma med för typ av kompetens nu. Vi vill inte att de ska behöva vänta 7-10 år av sina liv när vi egentligen är i ett skriande behov nu.
Mm.
Och liksom sluta upp med resurslöseriet.
Mm.
Låt oss få ta emot en individ och se hur det går.
Mm.
Och den här personen var tänkt att börja som praktikant, men han fick ett jobb direkt. Och nu vill jag egentligen, jag vill inget hellre än att säga vem det här är, för att han är också en så här helt fantastisk individ som kom närmast ifrån Syrien. Han hade sin liksom ingenjörsexamen med sig till Sverige och sökt hur många jobb som helst, kunde inte komma in och jobba med det han redan kunde. För att i Sverige så har vi liksom en process som är lite så här skev för väldigt viktiga målgrupper när det kommer till tillväxt och att vi ska fortsatt vara konkurrenskraftiga.
Mm.
Unga, nyanlända, alltså liksom människor som kommer med ett nytt driv och ny ambition och nyfikenhet och allt det där. Så han kom från Syrien, kom till Sverige och sökte massa jobb, kunde inte få ett jobb, sökte den här platsen och fick jobbet. Och då valde de att han skulle få en fast anställning direkt, vilket innebar att han gick från att vara asylsökande till att han fick uppehållstillstånd.
Mm.
Nu har han en dotter och är gift och har liksom ett stabilt liv. Samtidigt, inom bolaget, så ser man att jag vill tro att han bidrog till att de faktiskt fick en förståelse för hur man skapar den här produkten.
Mm.
Bättre, hur man optimerar den, hur man liksom kvalitetssäkrar produkten. Och dessutom så vann de ju priser i både Finland och i Sverige för den bästa produkten.
Mm.
Och den här produkten måste jag säga har sitt origin i kulturer från Mellanöstern.
Mm.
Så när man förstår den här kopplingen av att okay, vi vill att våra produkter ska bli bättre, då behöver vi få in personer som kan det här, som har levt i det, som kan produkten utan och innan, vet precis hur det ska smaka eller vilken typ av upplevelse man vill få.
Mm.
Och vi är villiga att testa och sen utvärdera. Och ser vi att det här går åt rätt håll, ja, men då fortsätter vi ta in individer som annars inte kommer in.
Nej. Och det är ju en nyfikenhet och att liksom ta modet och vidga sina perspektiv, tänker jag.
Ja, och framförallt att det blir komplicerat när vi fastnar i ett samhällsproblem.
Mm.
Alltså på samhällsnivå så finns det väldigt många frågor som vi behöver ta tag i. Du var inne på det själv, det här med hållbarhet, jämställdhet, inkludering, mångfald, allt det där på samhällsnivå blir komplicerat.
Mm.
Men om man vågar ta ner det på individnivå och titta på vilka är de här människorna som vi gör skillnad för. Hur ser deras liv ut? Om vi bara förändrar en människas liv åt taget, i taget, då kanske vi får en bättre kunskap om hur läget är. Vi kanske kan bygga bättre relationer. Vi kanske kan få ut ett högre värde inom organisationen, ett lärande och så vidare. För att så småningom att det ska ske en samhällsförändring.
Mm.
Så liksom samhällsnytta utan att ta med individen i den resan är hål i huvudet.
Mm.
Och samhällsnytta utan affärsnytta är också lite så här passé. Vi jobbar inte så längre. Vi behöver inte jobba så längre.
Nej.
Så att du ställde en fråga om det här med beteenden. Där finns det lite facit.
Mm.
Vad behöver man göra? Titta på om det finns aktörer som är duktiga på den här frågan. Kroka arm med dem. Eller med individer som gör en förändring. Kroka arm med dem. Stärk deras initiativ. Ta emot en praktikant eller ett perspektiv som du annars inte är van vid. För att lära dig. Och man behöver inte alltid kunna allting. Utan det kan vara av ren nyfikenhet som man tar in det här perspektivet. Man bara liksom, som du och jag gör nu. Att vi sätter oss ner, känner inte varandra sen tidigare. Bara pratar med varandra och ser vilken nytta kan vi göra för någon annan.
Ja, men därute. Precis.
Och det finns ett till beteende som går att mäta. Och det, dels att kroka arm, att vara nyfiken, att ta in individer, ge individer en chans.
Mm.
Men att också när man väl är inom bolaget, att inte glömma bort att det är precis då inkludering börjar.
Ja.
För fram tills dess så var det ju bara liksom en nyfikenhet, det fanns ett intresse, man har nosat lite på mångfald och sådana saker. Men det är när vi börjar jobba ihop som inkluderingsresan börjar.
Mm.
Och då behöver man sätta kultur för det.
Mm.
Att här är vi genomför den här resan, man förankrar det internt, man ser till att det finns personer, individer som är villiga att kopiera, att hjälpa dig i den här
processen,
förändringen.
Ja.
Och att man systematiserat har KPI:er.
Mm.
Det räcker inte med att vi bara tar in en person en gång per år.
Nej.
Utan ha gärna en lika attraktiv KPI när det kommer till inkludering och jämställdhet och hållbarhet som du har i alla andra frågor.
Mm.
Och i alla andra frågor så vill du ha en tillväxt. Mm. Och då vill vi även se när det kommer till de här viktiga frågorna.
Mm. Vilka typer av beteenden tänker du är viktiga då för en sån kultur som är inkluderande? Kan vi liksom följa upp och mäta olika typer av beteenden? Förstår du att hur jag tänker för att liksom säkerställa, för oftast mäter vi ju, det här har mina lyssnare hört förut, men vi mäter ju pengar. Och det är kvartalsrapporten som räknas. Och jag tänker att vi borde mäta lika mycket hur plats inkluderande vi är, men inkludering är ju ett PK-ord, tycker jag. Alltså inkludering är sjukt viktigt, men många använder ju det så här. Vilka beteenden tycker du vi kan titta på och säga så här, vi är så här. Förstår du min fråga? Eller är det för komplicerat?
Det finns organisationer som sitter på det här datat idag. Alltså The Social Few är ett exempel av väldigt, väldigt många som är experter på det här. Det finns också i siffrorna som man sitter på i bolagen så finns det ett beteende bakom varje siffra.
Mm.
Så att man, ibland behöver man bara ställa sig frågan, hur vill vi få in en tillväxt i det här bolaget?
Mm.
På vilka sätt?
Mm.
Vill vi först och främst att våra produkter, våra tjänster, vårt varumärke ska ha en global reach? Och sen sätta en strategi för hur man når dit.
Mm.
Ta fram en KPI som också lyfter fram beteenden.
Mm.
Och det naturligaste beteendet när det kommer till just inkludering som går att mäta är, vad har vi gjort?
Mm.
Vad har vi gjort annorlunda?
Mm.
Och så mäter man det.
Mm.
Har vi varit inkluderande i frågan kring våra events? Har vi varit inkluderande i frågan kring hur vi rekryterar?
Mm.
Har vi varit inkluderande i frågorna som ställs runt bordet?
Mm.
Har vi varit inkluderande kring våra beslut som vi tar?
Mm.
Alla de här är kopplade till beteenden.
Ja. Ja, det är jätteintressant, och vi kommer en halvtimme nu in på ett spår som från att så här, prata om binett till att börja prata om mångfald och så här, men det är ju det här du gör.
Ja.
Och det är ju ett jätte, eller du gör ju mycket, men det känns ju som att det här är en fråga du pratar väldigt mycket om.
Ja, det här är en fråga som jag försöker jobba mycket med,
ja.
Mer än någonting annat. Mm. Jag vill helst inte prata så mycket. Jag tror att det är det som är, jag är inte den här frustrerande den här personen som går omkring och är frustrerad och arg.
Mm. Du utan, gör saker.
Ja, jag vill hellre göra och sen visa på att så här, det här ledde till den här typen av positiva effekt. Jag kan bara dra ett supersnabbt exempel. Jag har pratat länge om hur andra bolag gör, hur ja, men om de tar emot en praktikant till exempel som är en ung person eller en nyanländ eller om man har någon slags funktionshinder, hur det har visat sig vara positivt i tillväxten på ett bolag.
Mm.
Superbra. Och det finns massor med sådana exempel.
Mm.
Tusentals exempel som jag sitter på just nu. Men det började växa en inre frustration hos mig själv att så här, men okej, vad kan jag själv göra? Tjejen från Tensta. Hur kan jag knäcka koden?
Mm.
Bara för att visa på att om en tjej från Tensta kan göra det, då är det verkligen inte rocket science. Då kan vem som helst göra det. Och det är inte för att Tensta är...
För att tjejer från Tensta är sämre.
För Tensta är sämre, tvärtom.
Ja.
För att vi ser dem inte.
Nej, men för de att det osynliga. Kanske finns en fördom om att det inte finns där. Eller liksom så här, det är ju, och det är ju jättehemskt.
Det är dels att det finns en fördom. Men jag tror framför allt att det handlar om att just i förorten så finns den här... Det är där man växer upp med ursäkter som till exempel... Ja, men jag kan inte jobba med det där för jag ser ingen annan som jag som jobbar med det.
Nej.
Förebilder.
Mm.
Ja, men jag kan inte jobba som läkare på Karolinska universitetssjukhuset. För jag känner ingen som jobbar som läkare. Jag har ingen hemma eller varken hemma eller på skolan eller i mitt nätverk som kan hjälpa mig att få en fot in. Liksom. I och med att 8, det är snarare 8,5 av 10 jobb som förmedlas via kontakter.
Mm.
Det betyder någonting.
Ja, det är klart.
Ja. Så har du inte förebilderna och har du heller inte nätverket, det är två bra ursäkter. Liksom. Mm. Det tredje är, jag kan inte det. Jag kan inte läkaryrket. Liksom. Eller jag kan inte programmera. Jag kan inte projektledning. Jag kan liksom inte leda, jag har aldrig lett förut.
Mm.
Om du inte kan någonting...
Lär dig.
Nu fick du en boom.
Snodde jag mina... Ja, nu fistbumpar vi här över datan.
I luften.
Förlåt, jag bara snodde.
Ja.
Jag blev så inspirerad här.
Nej, men det är exakt det handlar om. Om du inte kan någonting, det handlar inte om att du ska använda det som en ursäkt, utan det handlar om att du behöver lära dig.
Ja.
Det fjärde är, men jag, sådana som jag kan inte det här.
Nej.
Okej? Okay? De fyra, lethal, de är så otroligt skam... De är kopplade till skam och inte bara skuld. Att man gör fel, att man borde kunna göra bättre och så vidare. Men det handlar om att det är något fel på mig. Liksom. Mm. Och då kan det gå helt fel i ens karriärriktning. Men det kan också gå fel i valen man gör resten av sitt liv.
Mm.
Och det är ursäkter. Om man bara får en förståelse för att det är ursäkter och det finns faktiskt sätt att vända på det. Så vi gjorde vad? Vi, så sent som Changers Tech, första säsongen av Changers Tech förra året, då tog vi in 4 lärare. Snittåldern var 26.
Ja.
Alla 4 var nyanlända akademiker. De hade inte bott i Sverige i mer än 3 år.
Nej.
Alla de 4. De kom från 4 helt olika länder som täckte liksom nästan 4 helt olika kontinenter.
Mm.
Så vi hade en tjej från Brasilien, vi hade någon från Grekland, vi hade liksom någon från Syrien och Egypten. Alltså det var verkligen en bra spridning. Och sen så gav vi Changers Hubs medlemmar också en snittålder på 25. Förra säsongen så var det 20-30-åringar som fick gå en kurs i programmering.
Mm.
Och i år när vi kör säsong 2 så har vi den yngsta medlemmen som är 14. Och de 2 möts från 2 helt olika världar. Och får under 10 veckors tid jobba tillsammans, plugga tillsammans.
Mm.
De får de här 4 olika lärarna och så vidare. Det som hände i den stunden var att 20-25 ungdomar från förorten, idén om att jag saknar förebilder, jag saknar nätverk, jag kan ingenting och jag tror inte jag kan, vände från det här är en ursäkt till det var bara en ursäkt.
Ja.
Jag har visst förebilder.
Mm.
För varje dag så påminns jag om att jag kan.
Mm.
De här förebilderna som jag trodde var så untouchable, de är våra gäster en gång i veckan. De är våra lärare dessutom.
Mm.
De här individerna hade jag aldrig kommit i kontakt med annars.
Nej.
Nätverket. När det kommer en gäst ifrån ett bolag som Microsoft eller Spotify eller Google eller vad det nu är, det som känns untouchable, så helt plötsligt så inser du att
det kanske går. Ja.
Det går visst. Och kunskapen som du tyckte att du inte hade och att det var anledningen till att du inte kunde utforska framtida yrken, ja, det har du fått.
Mm.
Under 10 veckors tid. Och när du är klar så kan du söka dig vidare till plugg, men du kan också söka jobb.
Ja. Ja, det är ju fantastiskt.
Som ett exempel på vad gör man i praktiken och vad finns det för beteenden?
Men du har ju också fått höra det där, såna som du. Eller hur? Det är inget för någon som dig.
Ja, gud. Jag har hört det.
En sån som dig, både kvinna med utländsk bakgrund och från förorten. Alltså så här.
Ja, visst.
Eller har jag fel? Alltså det är det facket man har satt dig i.
Absolut. Det jag har hört, det är 2 saker som är lite så här förvirrande. Typ sådana som du skulle passa så bra som sångerska, idrottare. Ja, men allt sånt som vi tycker att afroamerikaner är duktiga på. Det tror man att alla svarta tjejer ska vara duktiga på. Liksom, eller pojkar också för den delen.
Mm.
För det är det vi tror är tillgängligt.
Ja.
Beroende på liksom hur man ser ut. Mm. Och det kan jag tänka mig händer också om man är en blond, supersöt tjej. Så att så här, du borde bli modell. För att det är det vi ser.
Mm.
Och vi ser väl kanske inte att du skulle passa så jättebra nere i ett maskineri och jobba med industrin. Så.
Mm.
Så jag tror att dels det här att du skulle passa i ett yrke. Och det är den typen av yrke som jag är van att se såna som du i.
Mm.
Och dels att så här, du skulle inte passa i andra yrken, för jag är inte van att se dig eller den typen av människa i det. Så jag hörde ju den som 14-åring när jag gick till min studievägledare och var nyfiken på läkaryrket.
Mm.
Och hon skrattade mig rakt i ansiktet och sa att det är ingenting för såna som du. Men i den stunden så förstod jag inte, riktigt vad hon menade med det.
Nej.
Och som tur var så var det drev mig till en nyfikenhet av hon kanske inte känner någon.
Nej.
På det här sjukhuset som jag drömmer om att jobba på.
Nej.
För jag var så van vid det. I min vardag så var det alltid någons Anne, det var alltid någons baba som hade kontakter, men det var sällan någon som hade kontakter inom yrken som jag var intresserad av.
Ja, men precis.
Så jag var bara så här, okej, ännu en person, ännu en vuxen som inte har det nätverket riktigt.
Ja, precis.
Men jag tror i slutändan, det var en vän som frågade mig, men gud, vad positivt av dig att tänka så. För det kanske var menat att knäcka dig. Liksom. Det var kanske menat att du skulle...
Att du skulle liksom fallera för det.
Ja, exakt.
Mm.
Och det kanske var det som var intentionen.
Mm.
Och jag kan tänka mig att jag har många från min uppväxt som kanske översatte det till, okej,
rasism,
det här, ja, men det här är inte för dig. Och sen översätter det till, ja, det här är ingenting för mig.
Mm.
Men budskapet är ju upp till dig att översätta ibland.
Ja.
Så det kan vara bra att liksom ifrågasätta lite grann, så här, vad är det jag vill?
Mm.
För det budskapet som finns tillgängligt för mig är för negativt, är för begränsande. Men vad vill jag?
Mm.
Och hur kan jag visa på ett annat exempel?
Är det så här du har hanterat ditt liv, höll jag på att säga? Men liksom, för du är ändå en ung kvinna. Du är bara några år äldre än mig.
Mm-hmm.
Som att, mm-hmm, vi är same generation. Och du har liksom tagit dig in i techbranschen i en mansdominerad värld på Ericsson var från början. Det var så du kom in i hela...
Orange Business Services var min första så här, tech-upplevelse. Ja, absolut. Och sen Ericsson.
Sen Ericsson. Mm. Ja, jag hade nästan rätt.
Ja.
Jag har för det mesta bra koll.
Du har helt rätt.
Men liksom, är det så du hanterar? För jag tänker, det är så många kvinnor, om vi nu ska prata kvinnor. Nu har jag varit inne ganska mycket på hudfärg. Som möter utmaningar längs sin resa, liksom, på grund av sina kön. Alltså, och det är ju 2021 och det är ju fortfarande så.
Mm.
Hur har det varit för dig?
Det har varit lite lager på lager. Ja. Det har varit den här att vara en ung tjej oftast. Jag har länge varit den yngsta på bolaget. Jag är ju inte det längre. Tyvärr, man blir äldre och visare, hoppas jag.
Men, finns en charm när jag blir äldre.
Men när jag började så hade jag precis fyllt 25. När jag började på tech. Men jag hade börjat jobba långt innan dess. Liksom. Så... Jag hade precis fyllt 25, var bland de yngsta tjejerna från förorten, svart tjej. Liksom, och mer och mer och mer. Du vet, det var verkligen så här, lager på lager.
Mm.
Det var inte bara att jag var tjej, det var inte bara att jag var ung. Det var inte bara att jag var från förorten, det var också att jag var svart. Och, så,
många OK bära, eller många, vad ska vi säga? Jag vet inte.
Ja, om man vill bära på det.
Mm.
Så finns det mycket att bära på.
Ja.
Men någon gång så behöver man ge sig själv en chans att bara vara människa.
Mm.
Bara vara så här, det som ligger i mitt DNA kanske inte ligger i ditt DNA, och vi är alla olika på så sätt. Men för mig, jag drivs så otroligt hårt av nyfikenhet.
Mm.
Jag vill hela tiden veta hur kan saker och ting bli bättre? Hur kan man förändra och så vidare? Och jag har inte kunnat sova gott om nätterna med mitt samvete av att så här, det finns inga förebilder, så varför ska jag ens försöka? Jag har inget nätverk, så varför ska jag ens liksom kämpa och sådär? Jag har drivits av någon slags tanke, så här, tänk om jag skulle kunna göra något annorlunda.
Mm.
Att kanske nästkommande generation har något att se fram emot.
Mm.
Att våga så här, nästan stå ut. Men framförallt att våga tro att det räcker med en person till en början.
Mm.
Och sen så sker det en förändring.
Var kommer det drivet ifrån? Alltså, är det din mormor? För vi var inne på det i början, att nyfikenhet och det kommer därifrån. Och...
Ja, men vet du, det fanns faktiskt kvinnor. Det fanns väldigt många kvinnor inom techbranschen som blev mina stora förebilder som jag har följt i flera decennier nu. För nu har det gått så lång tid.
Typ
så
Helene Barnekow, eller?
Säga, ja, exakt. För det här är så intressant. Hon har också jobbat på Ericsson, hon har jobbat på Sony Ericsson, hon har jobbat på liksom, du vet, Telia och Microsoft och alla de här stora bolagen.
Mm.
Men det skrevs mycket om henne som kvinna och ledare.
Mm.
Att jag tänkte så här, men herregud, hon kan ju.
Ja.
Hon ser inte ut som jag, men jag ser mig själv i henne liksom, på sätt och vis.
Mm.
Och jag gillade den positiva... andan som hon hade, den positiva energin som genomsyrade artiklar, och varje gång hon stod på scen eller vad det nu var, så fanns det alltid den här positiva energin som hon bar med sig. Och jag tyckte att det var det jag höll fast vid. Att ja, det kan vara frustrerande, det kan vara jobbigt att vara ensam, det kan vara jobbigt att vara den första, det kan vara jobbigt att vara den yngsta, och allt vad det innebär. Så här, the first black woman, det där... Been there, done that. Alltså, jag har levt det livet liksom. Och det har varit så länge. Men det positiva där är vad du gör. Vad gör du av den plattformen du, eller chansen du har fått?
Mm.
om, oavsett vad det är du väljer att jobba med, vad gör du åt det? Mm. Och jag har tidigt bara liksom insett att jag behöver jobba för nästkommande generation, att de också ska känna så här en positiv energi av det lilla man försöker göra. Mm. Precis på samma sätt som jag tycker att Helen och många, många, många andra gjorde för mig. Alltså en av mina tidigaste, eller en av mina allra, allra bästa chefer, alltså tidigt också var det. Det här var på Orange Business Services, Jill, alltså hon var bara så här, helt fantastisk.
Ja. Vad gjorde hon då?
Men det hon gjorde annorlunda var, vi satt i komplexa möten. Här, då var jag kanske 23 eller något sånt där. Vi satt i väldigt komplexa möten.
Mm.
Och hon kunde precis innan mötet och även efter mötet ropa in mig, för att hon hade sitt kontor precis bredvid.
Mm.
Så hon var så här, Binett. Och hon ropade Binett, och så gick jag förbi. Och hon var så här, du, vi vet inte ens vad vi ska göra. Så det här är ett projekt, Binett. Vi kommer ta reda på det. Så bara så att du vet, du ska liksom inte känna att du behöver kunna allting. Du behöver inte vara den duktiga flickan nu, liksom. Du behöver inte vara allt det där. För jag har försökt, och det går inte.
Mm.
Det räcker inte med att försöka vara en duktig flicka. Utan det räcker ganska gott och väl med att lära sig.
Mm.
Alltså learn by doing.
Mm.
Vi har ingen koll. Och var inte så här, bli inte rädd om du ser kostymnissar som tror att de har stenkoll på allting. De har inte heller koll.
Nej.
Alltså det här är ett projekt. Det här har aldrig gjorts förut.
Ingen har koll.
Ja, ja, men det vill säga, det här har aldrig gjorts förut.
Ja.
De kan inte säga att men då gjorde vi det på det här sättet. Nej. Nej. Utan du måste hitta nya strukturer, en ny process. Allting är nytt.
Mm.
Men du är en del av det nya.
Mm.
Så du är okej, jag är okej.
Mm. Praise the Lord.
Världens skillnad.
Ja.
Världens skillnad att få höra det från henne.
Ja, från sin chef också. Men det är ju sårbarhet och transparens och så sjukt viktiga egenskaper hos en ledare, tänker jag. Jag vet inte vad vi håller på med, men det är okej. Liksom.
Ja,
vi löser det.
En annan helt otrolig kvinna på Ericsson var ju den här... Jag pratade mycket om Cecilia som tog in mig och så, men det var faktiskt Anna Smith, också en så här helt fenomenal ledare som tidigt trodde på mig. Hon var så här... Är du 25?
Ja.
Det är ungt.
Mm.
Men det spelar ingen roll.
Nej. Vi fixar det här ändå.
Ja, men verkligen så här, är du från Tensta? Who cares?
Mm.
Alltså det handlar verkligen om det du gör av den tiden du är här.
Mm.
Liksom, och det vi kan göra tillsammans.
Mm.
Och hon kunde hela tiden så här, skicka lite tips och råd. Jag tycker att den här presentationen saknade den här informationen.
Mm.
Gör så här istället.
Mm.
Nästa vecka så kommer vi ta upp det här för styrelsen. Och det är den här typen av information som behövs inför det. Kan inte du räkna ut de här bitarna? Liksom?
Ja.
Och det var mycket tack vare den manliga chefen också. Som han visade på att han kände sig trygg med mig. Vilket gjorde att... ledningen också gjorde det per automatik.
Mm.
Så det fanns väldigt många bra människor när man väl fick chansen att komma innanför glasväggarna.
Ja, glastaket.
Ja.
Och nu pratar vi ju om inkludering och att släppa in andra. Och jag vill ändå, för vi hade ett, innan vi satte igång inspelningen här och det strulade och jag blev stressad. Jag lyssnade på vad du säger ändå. Då pratade vi lite om... ett inlägg som jag har lagt upp som du har sparat.
Oh.
Och jag ville ändå beröra den punkten lite. Alltså så här, liksom, varför har du sparat det inlägget? Vad beror det på? Alltså, varför betydde just det så mycket för dig? Och då kan jag berätta för lyssnarna här. Det var ju nu när vi släpper det här avsnittet. Då har ju de lyssnat på mina avsnitt med Eva Ekedal som har Karriärpodden. Och ursprungligen till mitt inlägg var ju att jag delade ett avsnitt av Karriärpodden som är en liknande podd. Det är nästan exakt likadan podd som jag har med samma syfte. Jag tyckte hon släppte ett så hejdundrans bra avsnitt så jag delade det på sociala medier. Och fick ett meddelande om att ni varför gör du det? Ni konkurrerar ju med varandra. Och det blev en frågeställning hos mig. Så här, varför ska vi se det så liksom? Och det här inlägget har du sparat.
Alltså,
och tittar tillbaka på ibland. Och jag blev lite nyfiken på, jag ville bottna i varför det var så.
Det påminner mig om att vi kan samverka.
Ja.
Inte bara som kvinnor, men försöker man göra gott och verkligen social impact överhuvudtaget. Mm. Då behöver vi behöver kroka arm med varandra och heja och hylla varandra så mycket det bara går.
Mm.
vi är inte starka ensamma. Nej. Överhuvudtaget. Återigen tillbaka till det här med resurslöseriet. Så varför håller vi på så här som vi gör? Jag gillar inlägget för att du... Jag tolkade, det kanske inte var exakt de orden, men jag tolkade det som att du skrev så här, ja men jag ser så många bra kvinnor som följer varandra men som inte hyllar varandra.
Mm.
Eller som inte likar vissa inlägg bara för att det ses som någon så här vad heter det? Competition.
Nej men precis, jag tror jag skrev något i stil med att det handlar inte om följare på Instagram. Nej. Eller liksom likes eller sånt, utan att det handlar om vilken förändring vi faktiskt gör.
Och att åh, gud, jag älskar det där inlägget. Mm. Att det handlar verkligen inte om det du säger.
Mm.
Nu, mer än någonsin, så handlar det om vad du gör.
Mm.
Och att vi behöver verkligen varandra för att det ska kunna få till den här förändringen.
Mm. Ja, det är sjukt viktigt. Samverkan och det här att hitta sitt why, tänker jag. Som du också har pratat ganska mycket om. Eller hur? Mm. Att man liksom hittar sitt... Varför gör jag det här? Mm. Är det för att jag vill... få likes på Instagram eller för att jag faktiskt vill förändra någonting.
Mm. Och det är lite, man får välja själv. Ja. Jag lägger ingen värdering i vad andra väljer. Det är helt okej. Okay. Alltså, vill du bli känd? Varsågod. Mm. Vill du att ditt arbete ska bli känt? Fantastiskt.
Mm.
Liksom, jag lägger ingen värdering i det, utan jag tycker det viktiga här är att våga ställa sig själv frågan i alla fall. Mm. Så här, varför går jag upp på morgonen? Varför går jag till jobbet?
Mm.
Och varför går jag till just det här jobbet? Liksom?
Mm, mm.
Och att vara konstant medveten om varför man väljer att göra vissa saker. Jag jobbar så, eller jag funkar lite så. Jag tycker att det kan vara värdefullt också i en situation där man behöver leda en förändring. Att ha ett väldigt tydligt varför. Mm. Är det här för att vi vill visa på att vi är... duktiga på mångfald?
Mm.
Eller är det faktiskt för att vi genomför mångfald?
Mm.
Det är två helt skilda saker.
Mm.
Mm. Och om man vet varför man gör vissa saker, så kan man också ta fram en strategi kring hur kan vi göra det bättre?
Mm.
Hur kan vi göra det annorlunda? Hur kan vi liksom mätas på det? Och hela tiden, konsekvent och kontinuerligt framförallt, tillföra ett värde.
Ändå så, det är ju, studier visar ju att det är jättemånga som bara går till jobbet för att tjäna pengar. Och samtidigt så, det är väl okej på ett sätt. Vissa kanske jobbar för att kunna leva ut sitt liv på fritiden. Men jag tänker ändå att jobbet är så himla stor del av ens liv.
Mm.
Att det kanske inte är hållbart i längden att bara gå till jobbet för pengarnas skull. Eller har jag fel? Jag vet inte, jag kanske... nu.
Det är inget fel att tjäna pengar är ju inte fult.
Nej, att tjäna pengar, men att bara jobba för att tjäna pengar. Förstår du vad jag menar?
Men då har du det varför. Då är det ett väldigt tydligt varför. Liksom. Mm. Och så återigen tillbaka till det här med att jag lägger verkligen ingen värdering. Nej. I det. Men jag väljer att jobba annorlunda.
Mm.
Och det är det här som är att vi behöver inte alltid hålla med varandra. Nej. Utan bara vara tydlig med ditt varför. Jag är tydlig med mitt varför. Och så kan vi se vad vi jackar i och vad vi kan göra tillsammans. Liksom.
Mm.
Men ja, det är väldigt många människor som går till jobbet bara för att tjäna pengar.
Mm.
Och då spelar det ingen roll hur de tjänar de pengarna.
Mm.
Good for you.
Mm.
Jag funkar inte så. Och det är okej. Okay, liksom.
Mm. Och du, vi måste börja avrunda inspelningen här. För nu har vi haft ett jättelångt och intressant samtal här. Minst sagt, där vi liksom inte... Jag vet inte, jag gjorde exakt samma sak med Märta Stenevi. Vi satt här och jag ställde en fråga som sen helt plötsligt tog oss in på ett helt annat spår. Och hennes PR-assistent som satt liksom i en stol här bredvid bara, ja, du hade ju skickat en massa frågor i förväg, men du har ju inte ställt en av dem. Alltså det är okej, men det var bara en reflektion han gjorde. Och samma sak hände här, vi började prata om Binette. Och sen så bara, ja, men det är ju det jag gillar med samtalet. Jag sitter här, det här är min meditationsstund. En av de få stunder jag är väldigt, väldigt närvarande.
Ah, gud vad skönt. Ja, och det där är verkligen...
Jag vet inte om du känner att min puls har gått ner ganska mycket här nu. Att jag blir nästan lite sådär...
Jag vet inte om det är att du är uttråkad eller om det är så...
Nej, det är bara att jag lyssnar jag blir jättelugn av det här. Det här är min meditation. Folk mediterar, jag har samtal. Det är mitt sätt att liksom...
Åh, jag gillar att du säger så. För det var någon som ställde frågan för några år sedan. Så här, men jag har hört att du gillar att meditera och sådana saker. Jag gillar att vara närvarande. Att öva på att vara närvarande.
Mm.
Ja, men hur gör du det? Är det så här, sitter du i något hörn eller rullar du ut en matta? Eller vad gör du liksom?
Ja.
Och jag bara, men jag försöker att i varje stund där jag möter en människa så försöker jag vara närvarande. Mm. Närvarande och härvarande. Mm. Det kan oftast vara så att jag upplevs som att jag är här. Men jag är inte överhuvudtaget närvarande i vår dialog eller vårt samarbete eller vad det nu kan vara. Mm. Men jag försöker i varje stund att liksom bara sammanföra de två. Mm. Att vara här och nu.
Och jag älskar ju de här stunderna. Så det är kul att jag har en podd. Men jag kan säga, så var det inte i början. Då satt jag bara och tänkte på, vad är nästa fråga? Vad är nästa fråga? Och wow. Du vet, så då var det nästan mest stressande. Men nu är det så här, jag kommer så ner i puls. Jag sitter skönt och lutar mig tillbaka. Så. I fåtöljerna här. Ja, nu ska det inte handla om mig. Vi ska också dessutom avrunda med en fråga från min sponsor. Excitech. Som jag vanligtvis brukar jag smyga in dem lite snyggt. Så här, men nu blev det svårt idag. Men du jobbar ju med CSR. Liksom, eller hur?
Excitech! Det är ju,
precis!
Jag vet vilka de är. Ja. De är skitduktiga. De är
Ja, de är jätteduktiga. Ja. Vad kul att du säger, det här har vi kvar.
Det är det här bolaget som har huvudkontor i Linköping, va?
Ja, precis.
Oh, älskar Excitech.
Kul, jag tycker också att de är väldigt, väldigt bra. Och kul är en väldigt spontan känsla då från dig som jobbar med de här frågorna, att du tycker det. Men deras fråga till dig, det är vilken fråga tycker du ska ligga överst bland CSR-initiativ 2021?
Alltså, det här är varför jag gillar Excitech. De är så bra, alltså.
Vad kul att du...
Nej, men det finns så mycket att säga om det här bolaget. Det är inget varumärke som är så här främmande. Mm. Jag vet verkligen vilka de är. Mm. Jag vet vilka det är som jobbar där. Det är ett bolag som jag har följt i mer än 8-9 år nu. Mm. Och de har verkligen visat på att de gör bra grejer.
Ja, de har ju blivit börsnoterade också. Det var väl...
Är det sant? Det är kul. Men i frågan om CSR... Det som ska ligga högst på listan är hur kan jag bidra lokalt och hur kan jag se till att vi får med oss fler individer i samhället för den frågan vi tror på. Det kan vara så att man tror på tech, man tror på IT, det är den typen av kompetens man rekryterar och vi vill verkligen säkerställa att vi får in en bredare perspektiv eller en bredare talangpool. Mm. Då behöver man så det fröt nu, gärna igår. Och det kan man göra då genom att kroka arm med initiativ som jobbar för att demokratisera tillgången till kunskap. Eller man kan göra det möjligt för ungdomar, för nyanlända, för liksom människor som annars inte får chansen att de får jobb. Mm. Så tidigt som möjligt. Det kan vara praktik, det kan vara sommarjobb, det kan vara etc. etc. Och varför, alltså, om det är så att det här är en person som man tror på, då kanske man kan lära sig genom jobbet. Mm. Så anställ tidigare, våga visa vägen. Våga visa på att inom vårt bolag så har vi en struktur för hur man lär sig vårt jobb. Och då kan man lära sig genom jobbet. Det finns många bra exempel på bolag som gör det. Så det som borde ligga högst upp är verkligen hur kan jag bidra lokalt? Mm. Hur kan jag få med mig fler människor i samhället? Och gör man det bra, sen kan man skala upp. Mm. Precis som Excitech har varit väldigt duktiga på. Att det de gjorde i Linköping till exempel har de skalat upp till Stockholm och många andra städer. Mm. Så att verkligen gör det här, den här lokala satsningen så pass bra och attraktiv att det sen går att skala upp. Mm. För det vi gör i Sverige spelar roll. Vi är, om inte på topp, så är vi alltid liksom ett eller två i innovationsindexerna runt om i världen. Mm. När det kommer till tech-innovation, när det kommer till verkligen entreprenörskap och startups och så har vi visat framfötterna. Mm. Ska vi fortsätta vara konkurrenskraftiga, då behöver vi få med oss fler människor i samhället. Mm. Så det borde verkligen ligga högst upp.
Så mångfald framförallt kanske, eller?
Tre saker. Mm. Hållbart ledarskap. Mm. Jämställdhet. Mm. I all bemärkelse liksom. Mm. Inkludering. Mm. Och där ingår faktiskt mångfald.
Mm. Ja, inkludering är ju kittet mellan på något sätt. Alltså, ja. Och vi måste avrunda nu.
Hoppas att de är nöjda med svaret.
Eller du. Det är de. Och de är förhoppningsvis väldigt nöjda med att du visste vilka de var och att du gillar dem.
Ja. Ja. Ja, de är coola.
De är coola. Ja, det tycker jag med. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Om du inte upplever att vi har missat någonting som du jättegärna vill prata om.
Det känner jag varje gång. Varje gång jag får den här chansen att prata med någon så upplever man 5 minuter innan wrap-up. Det är precis då man vill att samtalet ska börja.
Eller när man går därifrån. Så bara, jag skulle ha sagt det här. Men så kommer det ju alltid vara.
Så kommer det alltid vara. Men jag vill bara tacka så mycket för att jag fick komma hit och få träffa dig och prata.
Jättekul att du har varit här.
Jättekul att få vara här.
Och tusen tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni precis som mig är laddade för hösten och att lyssna på de gäster som kommer. Det är mycket spännande på gång. Så glöm för guds skull inte att prenumerera på podden och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.